Så då. Så god morgon. Vi ska börja vår andakt med att sjunga psalm nummer 39 i psalmboken. Frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska ägna oss åt den text som var predikotext, eller en del av den var predikotext i söndags. Det är ur Lukas evangeliets 15 kapitel. Vi ska läsa de första 10 verserna. Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sa: den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Då berättade han denna liknelse för dem. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte den 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det blir han glad och lägger det över sina axlar. När han sen kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: gläder med mig, jag fann mitt förlorade får. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker tills hon hittar det? Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: gläder med mig, jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen, låt oss be. Herre Jesus Kristus, lär oss idag att alla syndare finner i dig sin frälsare. Du ensam har kommit med det ord som kan frälsa våra själar. Ge oss en ande som söker syndare för att räcka dem ditt evangelium. Amen. Nyckelversen i Lukas evangelium, det hittar vi i det 19 kapitlet, det är den 10 versen, den som det är minnesvers. Människosonen har kommit för att söka och frälsa det som var förlorat. Och dagens liknelser lär oss just den sanningen. En liknelse, det är en berättelse om jordiska ting som vi kan föreställa oss, men som undervisar oss om andliga sanningar. Så syftet är att undervisa oss om en andlig sanning som vi annars har svårt att förstå. För de andliga sanningarna går ofta tvärt emot våra föreställningar eller det som vi har kapacitet att känslomässigt ta till oss. Så därför är ju liknelsen bra för att få oss att lättare ta till oss eller förstå den andliga sanningen. Och de här liknelserna som vi har läst talar om Guds kärlek och hans frälsningsvilja. Och det ska vi hålla fast vid när tron anfäktas. Vi ser ju här förlorade syndare som håller sig borta från Jesus, som har gömt sig för honom bakom en buske av självrättfärdighet. Det är fariserna och de skriftlärda som tycker att de inte behöver någon omvändelse. Men ser vi till det här förlorade fåret, det här borttappade myntet, mitt förlorade får, det som har varit Herren, så ser vi, det kan vara många orsaker till att en människa förlorar tron eller lämnar tron eller går bort. Men ett kraftigt argument som jag har hört, det är ju att jag kan inte längre tro på Gud. Jag kan inte tro att Gud är kärleksfull som det ser ut i världen. Med allt lidande, all nöd, allt våld, alla oskyldiga som lider. Alltså, vore Gud kärleksfull och allsmäktig så skulle han väl fixa det med en gång. Eller någon som säger så här att jag har fått så mycket smärta, så mycket lidande. Jag är så besviken. Jag kan inte tro att en kärleksfull Gud råder över min situation. Det här kraftfulla argument, det är svårt att i den situationen eller när man tänker så tro att Gud är kärleksfull. Så, och liknelserna är klara och tydliga, de är enkla och de ska vi hålla kvar, för de lär oss att Gud är kärlek och han söker oss syndare. Sen lär oss också liknelsen vad som är fokus för Gud. Han söker det förlorade. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och ser vi på liknelsernas omfång, att herden lämnar de 99, han går och söker det förlorade och gläder sig över frälsningen. Så ser vi på liknelsernas omfång och så flyttar det och lägger liknelsens omfång på den första världshistorien, så ser vi att liknelsen motsvarar världshistorien från syndafallet till det första löftet. Så vi ser hur människor går bort. Mitt förlorade får gömmer sig nu bakom en buske. Vi ser hur en kärleksfull Gud söker syndaren. Som inte bara har gått vilse utan håller sig borta och gömt sig. Han kunde komma med straff, men han gör det inte. Han kommer med frälsning. Så kommer han med löftet till de eländiga syndarna om kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud, men själv bli huggen i hälen. Han lovar en frälsare. Det krävs ingen uppoffring av syndarna. Utan den enda uppoffring för frälsningen, det är ju frälsaren som uppoffrar sig. Han ska själv bli huggen i hälen. Så vi ser en oerhört kärleksfull Gud som kommer och söker syndare för att de ska bli frälsta. Och det är det vi ska tala om idag. Det som sen sker, om vi läser första Moseboks tredje kapitel, det är ju att det kommer in smärta och möda i deras liv. Och så ska de vända åter till jord från vilken de är tagna. De blir utdrivna ur paradiset för att de inte ska äta av livets träd och leva för evigt som syndare. Och ser vi det så säger vi, det är ju också en kärleksfull gärning. För vem vill leva som syndare för evigt i en värld full av synd? Och går vi vidare och läser, så har vi det andra stora problemet precis när vi kommer till det fjärde kapitlet. Då varnar Gud syndaren för synden som står lurad vid dörren, men Gud hindrar det inte, utan det sker ett brodermord. Så här har vi det moraliskt onda som kommer in på ett uppenbart sätt och påverkar andra. Och det är det här människor har svårt för, det fysiskt onda som, och det moraliskt onda här i världen som Gud tillåter. Och så har man svårt att acceptera att Gud är en kärleksfull Gud. Nu ska vi komma ihåg att Gud är kärlek. Han är oföränderlig. Hos honom sker ingen växling mellan ljus och mörker. Han är densamme genom hela historien. Han är densamme i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Och Jesus lär oss hurdan han är. Han är inriktad. Alltså det svider i skinnet på oss, mödan och smärtan. Det svider i skinnet att bli avklädd och gå mot graven. Det svider i hjärtat att se det moraliskt onda. Men Gud är full av kärlek och han koncentrerar sig på det förlorade. Och så söker han syndare för att komma med evangeliet, för de ska bli frälsta. Och som frälsta människor ser vi fram emot att en dag vara fri från all synd och allt fördärv. Inte bo för evigt i en värld full av syndare, utan att bo på en jord full av rättfärdighet. Lukas börjar med att beskriva bakgrunden till de här liknelserna, och den scen som framträder för oss är mycket trösterik. Tullindrivarna och syndarna, alla tullindrivare och syndare, höll sig nära Jesus för att höra honom. Men fariserna och de skriftlärda, de stod på avstånd och kritiserade honom ständigt. Jesus är en frälsare för syndare, och hans evangelium, det är att han kommer med syndernas förlåtelse till syndare som behöver det allra bäst. Så Jesus och Jesu evangelium passar som hand i handske till syndare. Därför samlades de till honom för att höra honom, men det tålde inte de självrättfärdiga att se och höra. De kunde inte tänka sig att Gud skulle vilja ha med sådana människor att göra. Och inte heller ansåg de sig själva som syndare som behövde omvändelse, och därför kom de inte till Jesus. Så här har vi en verklig hård nöt att knäcka sådana syndare som håller sig borta på det sättet. Tullindrivare och syndare, det har blivit liksom ett begrepp i evangelierna, och det betecknar människor som var uteslutna ur synagogan. Fariserna och de skriftlärda betraktade dem som samhällets avskum. Fariserna och de skriftlärda, det har också blivit som ett begrepp, och det betecknar människor som tillhörde dåtidens religiösa elit. De hade de äldste stadgar som reglerade dagliga livet, och de var mycket stolta över sin lydnad och ansåg den som sin rättfärdighet inför Gud. Fariseerna, de kritiserar ständigt Jesus. Och varför? Jo, Jesus gjorde ju precis tvärtom, hela tiden. De sa att den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Så fariserna, de hade en strikt tradition, de följde traditionen strikt, och enligt den traditionen så skulle de inte ha med syndare att göra. De ville inte bli besmittade med synd, de skulle hålla sig på avstånd. Och så ser de Jesus, han följer inte den traditionen. Utan alla syndare och tullindrivare höll sig nära honom, och inte bara det, han åt tillsammans med dem. Och det innebär att man har en ganska nära kontakt med varandra. Och nu framställer Jesus två liknelser som visar att det som var så förskräckligt i fariseernas ögon, det är en stor glädje i himmelen. Gud och änglarna gläder sig över varje syndare som omvänder sig Den här liknelsen ska vi försöka hålla kvar vid. Alltså, vi ska be till Gud och vi har tröst hos Gud i allt lidande. Och vi ska be för andra människor som lider. Men fokus är ändå det viktigaste. Att förlorade syndare blir frälsta. Den första liknelsen består av en enda lång fråga. Om någon av er har 100 får och förlorar ett av dem. Tänker nu in i er. Om någon av er har det. 100 får och förlorar ett av dem. Lämnar han då inte den 99 i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? Och frågan är utställd för att vi ska hålla med. Ja, visst är det så. Men egentligen så är ju inte det riktigt så där självklart. För liknelsen är ju inte riktigt realistisk. Alltså om en man som har 100 får är inte rik, han är inte förmögen, han är inte fattig heller, han har det ganska gott ställt. Men han skulle väl knappast lämna 99 i öknen och riskera en jättestor förlust för att gå i ett osäkert ärende och söka det förlorade tills han finner det. Kan ju vara en lång sväng innan han finner det förlorade. Men Jesus framställde inte liknelsen för att lära oss om fårskötsel utan för att lära oss om Gud. Och Gud är fokuserad på det som gått förlorat. Och han söker efter det utan att tröttna. Och i liknelsen så lägger ju herden det förlorade på sina axlar och är glad. Och så samlar han sina vänner och säger, gläder med mig, jag fann mitt förlorade får. Så här ser vi världshistoriens början. Gud som söker Adam och Eva som har gömt sig bakom sin buske och kommer till dem med frälsning. Jag har funnit mitt förlorade får. Och så avslutar Jesus liknelsen med att säga, och då riktar han sig ju främst till fariseerna här. Jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Och då hajar vi till och blir lite överraskade. Alltså, finns det människor som inte behöver någon omvändelse? Det är inte så vi ska förstå Jesu ord, för Jesus säger på ett annat ställe, om ni inte omvänder er så kommer ni alla att gå under. Utan vad Jesus säger till dem det är att Gud gläder sig faktiskt inte över er attityd, ni som tror att ni inte behöver någon omvändelse. Men han gläder sig stort över en enda syndare, över varje syndare som omvänder sig. Nästa liknelse handlar om en kvinna som har 10 silvermynt och så tappar hon bort ett. Och återigen så är liknelsen ställd som en enda lång fråga. Om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? Och den här frågan är ju mycket mer realistisk, så vi svarar visst, vi håller med, ja, det är så hon gör. En mycket rik människa kanske inte skulle ha gjort sig den mödan att sopa och leta hela huset efter ett silvermynt. Men en människa som vars hela förmögenhet är 10 silvermynt, det motsvarar 10 dagslöner, gör sig naturligtvis den mödan att sopa och leta noga tills hon hittat myntet. Lite orealistiskt är det väl att hon sen då skulle samla alla sina väninnor och grannkvinnor till att fira att hon hittat myntet och säga, gläder med mig, jag har hittat silvermyntet som jag tappat. Men det är ju sånt som händer i liknelser. Vi kan ändå tänka oss in i situationen. Det är något som händer i liknelser för att vi ska lära oss den andliga sanningen. Gud är inte fattig. Men Jesus lär oss att Gud är lika intresserad, han är lika fokuserad. Och kan inte släppa det. Han är lika fokuserad på att söka det förlorade som den här fattiga kvinnan är på att söka det förlorade silvermyntet. Så Gud är fokuserad på det förlorade. Och han gör allt för att de ska omvända sig och bli frälsta. Och glädjen blir stor i himmelen över varje syndare som omvänder sig. Och egentligen så är ju den här, båda de här liknelserna en förebråelse till fariseerna, som trodde att de inte behövde någon omvändelse. De ville inte göra så mycket för förlorade syndare, samhällets avskum. Utan de var ju mer koncentrerade på att inte bli besmittade, hålla sig borta från sådana människor. Och då ser vi kontrasten. Tullindrivarna och syndarna höll sig nära Jesus. Och han fick beskyllning. Han tar emot, han välkomnar syndare och äter med dem. Så här är det inget avstånd alls. De kunde inte glädjas över att syndare kom till Jesus för att bli undervisade av honom. Och då ska vi fråga oss samma sak. Det är ju en förebråelse, men är det här en förebråelse också till oss? Är vi enträgna att nå syndare med evangelium? Eller skapar vi avstånd genom att döma och fördöma kärlekslöst? Kan vi glädja oss över syndare som omvänder sig? Vad har vi för glädjeämnen egentligen? Är det den glädjen vi väntar oss och helst vill ha? Den glädjen som de heliga änglarna har, att en syndare omvänder sig? Så Jesus lär oss idag en rätt attityd till oss själva och till andra. Vi är själva syndare. Vi behöver omvändelse. Vi behöver komma till Jesus för att höra honom. I honom kommer vi till Jesus, då hittar vi vår frälsare. Och vi får höra ord som är ande och liv och som kan frälsa våra själar. Vi lär oss också en rätt attityd till andra. Vi ska inte förakta människor. Vi ska inte förakta någon enda människa som Jesus har återlöst och som Gud söker. Vi ska inte förakta människor som lever ett ogudaktigt liv. Vi ska inte anta deras ogudaktiga liv. Vi ska inte anta deras värderingar. Det gjorde inte Jesus. Men vi ska söka vinna dem för Guds rike så att de omvänder sig och blir frälsta. Och vårt glädjeämne, det ska vara precis samma glädjeämne som de heliga änglarna har. Att en syndare omvänder sig och blir frälst. Vi lär oss idag att en syndare finner i Jesus sin frälsare. Och han kommer till oss med ord som kan frälsa våra själar. Och när vi ser i början på Lukas 15 kapitel att tullindrivare och syndare, de höll sig nära Jesus, då ser vi Lukas evangeliets nyckelvers omsatt i praktiken. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig för att du kommit med frälsning till oss syndare. Ja, du har sökt upp oss, kallat oss genom evangelium och skänkt oss tron. Väck nu i oss en iver att söka upp och föra människor till dig. Du motiverar oss med att det blir glädje i himlen över var och en som omvänder sig. Bevar oss att vi alltid håller oss till dig och hör ditt frälsande evangelium. Amen. Så ska vi be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi avsluta morgonbönen med att sjunga psalm nummer 44.